En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag möter vi Samantha Jobb, Storbritanniens nya ambassadör i Sverige, och Gudrun Persson, Rysslands analytiker, från Folk och Försvar i Sälen. Välkommen!
Vår beredskap är god.
Yes, and now we're back in the hotel room here, and together with us today is Samantha Jobb, the British ambassador to Stockholm. Welcome.
Good morning. Thank you very much.
How long have you been? Well, we're not in Stockholm now, but how long have you been in Stockholm?
I brought my family at the beginning of August last year, so I've been here 4 or 5 months now.
And we heard at the conference that you already speak perfect Swedish.
Well, I'm not sure it's perfect, but I was able to give my speech in Swedish yesterday, which felt like a real highlight.
And together with me here is Amanda.
Wollstad, Svensk Tidskrift.
And Patrick.
Tankesmedjan Frivärd och Sannen i efternamn.
Och jag heter Anders Lindberg. Well, you had the speech here. This is your first conference at Folk och Försvar. What is your impressions so far?
I think this is a fantastic conference to see so many important people coming to talk about defence and security. But it wasn't just that the government was here. It isn't just that the defence establishment was here. It's that so much of society is represented here. Young politicians, different social organisations. I think that's brilliant, that it's a whole of society conversation about Sweden's security.
Do you have anything in Britain resembling this?
No, we don't. Maybe we should.
That's a good idea. We've had it for like 80 years now.
8 years since here.
And still going strong. In your speech, you spoke a bit about Russia and your analysis of Russia, what happens in Russia. Could you sort of share that with us?
I could. What I said yesterday was the economy in Russia is weak. Inflation is very high. The amount of money that is going towards the war is being taken away from social spending and other bits of spending. The amount of money that Russia is having to spend to recruit. We heard some other speakers yesterday with a lot more experience of Russia policy than me, but they were outlining it really, really clearly. And Russia's losses in the war are also going up. So in the first sort of phase of the war, early 2022, they were losing in deaths and wounded maybe 200 to 300 a day. It's now more like 1,500. I mean, it's massive, significant problems. So they have problems recruiting. They have significant death toll and injury toll. And the economy lying behind it is weak. And there's a lot more we can be doing to make the economy even more weak.
But if you look at the analysis of sort of how long Russia can continue with this level of losses, this economy, what is your assessment?
It's hard to know. Russia's very resilient. It's been through a lot of tough times in the past. But we also don't, in situations like this, things can change very quickly. So it will depend also what other leadership figures inside the economy think of what's happening, the consequences internally of that long-running undermining of the economy. We don't know, but that's got to be better than the alternative.
One thing that often is described as a strength for Russia is the alliances with North Korea, with Iran, with China. You described that as a weakness yesterday.
So what I described was that as a weakness was the fact that they need to ask Iran for missiles or North Korea for troops. That doesn't sit well with the sort of strongman image that Putin's always tried to project for himself. So I do see it slightly differently.
So how weak are Russia, if you ask the question that way?
I wouldn't say that I'm the right person to ask, or are they weak or are they not weak? What I think we're looking at is the consequences and the cost of a war that was entirely a war of choice as I said yesterday. Russia didn't have to go down this path. And if Russia wants to stop the war, they can do so overnight. So they have chosen to do this to themselves.
One other thing that's interesting is the your government policy, because we said in your speech also that Great Britain will support Ukraine as long as it takes.
Yeah.
How far is that?
What I also said in my speech was how important it is to put Ukraine in the strongest possible position for any negotiations when they should come. So we're supporting Ukraine with military assistance, with financial assistance, with development assistance, you know, across the board. It's not all military. It's also, some of it's about keeping the power going. Some of it's about preparing to rebuild after the war. So when I say as long as it's necessary, that's a question for Ukraine in a way. Ukraine has to think for themselves what the right moment might be for any future resolution and what the conditions will be. One of the things I talked about yesterday is how important it is that there should be nothing about Ukraine without Ukraine. So it would be wrong for a sort of British government person to be sitting here and saying, oh, the answer should be this and it should be that. That has to be something which Ukraine desires, and we're there to have that conversation.
And the reason I'm asking this question naturally is that in a couple of days we will have a change of administration in Washington. It sort of can leave in a way Europe more on our own in supporting Ukraine. It depends on what happens. No one knows really. It's a very unpredictable situation. But when you say as long as it takes, does it mean that even if the Americans withdraw their support or changes their policy, that you will continue with the same policy?
I'm not going to speculate about lots of hypothetical futures. What I'm going to say is that our commitment to Ukraine is steadfast, and our commitment to European security is steadfast. And we've expressed that in lots of different ways. I was talking yesterday about our new security pact we want to have with the EU, coming closer to the EU. The conversations that we have with partners in this part of the world and Poland and elsewhere is continued very, very strong support for Ukraine. And that's what I would expect the conversations to continue to be.
So one other thing that you spoke about yesterday is the development of YEF.
Yes.
And YEF is the Joint Expeditionary Force. It's,
yes,
it's led by the United Kingdom, and it's the Nordic and Baltic countries, more,
yep,
or less. How do you see that development?
So there are 10 countries in JEF, the Nordics, the Baltics, us, and the Netherlands. The headquarters sits in the UK, and it's a fantastic example of how a regional group can come together to sort of specialise and think about its region. Right now, I think it's really demonstrated its worth responding to the situation with underwater cables in the Baltic. We've got sort of an immediate response came from the countries most affected, but the next response was the JEF response. And a bit later on in time, you're now seeing the NATO response. So sometimes a smaller group of countries can respond very quickly to something, and then NATO might maybe come in a bit later. It takes a bit longer. There are 32 countries who need to talk. So this was a good example of how you can do that. The JEF action is absolutely in support of the NATO action, but it's a step along the way.
You could view JEF, as you said, something like a spearhead in the northern part of NATO to deal with things, actions quicker, and so on. How do you think JEF should be developing? Should Poland be added? Should JEF expand into other areas and areas of cooperations when it comes to security?
So at the moment, you're right. We talk about JEF as a snap insat stödkort. It's a sort of rapid reaction force. And one of the reasons it can do that is because the unity between the members, the understanding, the analysis of the situation, the expertise. So I see it primarily as continuing to focus on this region. How it chooses to develop, that's going to depend on how we react, what we learn, what the next challenge is, how we develop. So I don't see it massively changing geographically. That would be for the members themselves to talk about, because I think one of its sort of magic things is it understands this region so well and can react so quickly.
I'm thinking about if you should start to add more cyber cooperation or information warfare against Russia and et cetera, et cetera, et cetera.
This is a very creaky chair I'm sitting in, if anyone's listening to that. Yeah, I agree. There are lots of things which Jeff talks about in that sort of sub-threshold area. How can the defence and military part of the Jeff collaboration support the societal response to some of the threats that you're talking about? And that's a live discussion in Jeff. How do we grapple with this hybrid threat that we were talking about yesterday? Whether that's the information warfare space, which I think we have a lot of expertise in this part of the world, or whether it's cyber or whatever it might be. So yes, I think that would be a very good continuation of what Jeff is doing.
There's been a lot of discussion about a sort of possibility of a sort of a regionalization of NATO, not in mm-hmm. least of the background of the Atlantic issue, let's call it. Of course, the Nordic cooperation is very important to us, and we have the sort of Nordic 8+1 is the latest sort of, which is the Nordic countries, the Baltic states and Poland. And then, of course, we have JEF, and the cooperation with Great Britain is obviously become very important. I think that's the reason why you were one of the opening speakers, is very, very speaking to this. What's your view on this? How do we work within NATO when there are obviously nations who are not necessarily sharing our view of the problem and where focus should lie?
All NATO allies operate what's called the 360 degree view, which is that every ally needs to understand the threat to all of the alliance. So northern countries need to understand the concerns of southern countries who are maybe facing different sorts of threats, and the same east-west. There are countries who maybe don't think as much about the Atlantic as we do sitting where we sit geographically. That's a given. At the same time, within 32 allies, you're going to have countries who understand a bit of that geography maybe better. So you can have expertise, and there's room for expertise and leadership at the same time as that not being exclusive to understanding somebody else's concerns. One of the things which is clear about the Russian threat is that is 360. You know, their activities in Africa are of concern if you're a southern ally, and their activities in, you know, the Greenland-Iceland-UK gap are of concern if you're Iceland or the UK. So Russia is not so much in that category. I think everybody does understand the threat.
But how long can we take the sort of Nordic deepening cooperation without hurting the alliance as a whole?
I don't think there's anyone in the Nordics who wants to hurt the alliance as a whole. So I just don't think it would happen. What matters is a lot of conversations between at all levels, so that NATO is included in those conversations, so that NATO sees what's happening is reinforcing NATO, so that the countries in the region aren't trying to do two different things, because all of your resources are going to be both national and NATO. You're not going to want them distracted into some other sort of way of operating. It's going to fundamentally flow through to the NATO response plans. So I think it all becomes mutually reinforcing. But what matters is we keep those conversations going around the alliance so people understand each other's threats and each other's security, even if not all of us act in response together, but we all understand why, we all understand where it's coming from.
But I think that when you speak about this, in your speech you call it the multi-layer response in terms of this, first the nations concerned, then JEF, then NATO.
Yeah.
If you look at the development of the armed forces of the UK in the future, how do you see that? What are you planning? I mean, much of the debate here is about capabilities, about kind of basically problems with capability, but that's basically a debate you also have in Great Britain. So, I mean, how do you see this in the future?
So I think probably every country is having that debate. We're actually going through a strategic defence review at the moment, so I can't quite answer the question until that is on the table, and I'll happily come back and talk about
but
it when it is.
But you can give us a sneak peek in how you're thinking.
The sneak peek is a bit, as I was saying yesterday, you know, look at the direct threats. Where are the threats coming from the UK? That's pretty easy for analysts like you to see. And how do we respond is going to include high technology responses. How can we make sure that we have the most significant lethal effect while costing the smallest number of lives. And I think that's probably a calculation everybody wants to do. So there's some transformation to do looking at the technology around us. How can that help us be as sharp and effective as possible? And there's, at the same time, always the usual debates about how many people and which kit and how long is it going to take to get the kit and what's the kit we need for the future, but also what's the technology we need for the future, how much is going to go into research and defence, those kind of issues.
What have you learned from Ukraine?
I think we've all learned that, one, that if we've heard this very clearly from Gudrun yesterday. I was one of those, in my last job, just for listeners, I was the Director for Defence and International Security in the Foreign Office. So I was one of those kind of reading the intelligence and looking at what might happen. And there was a very difficult conversation to have with people who sort of didn't want to believe that Putin might do it. And we as kind of planners and realists had to be prepared in case he did. And I think that's a good way to look at the world. Look at your threat, prepare for what might happen. I hope that it doesn't, and oh my God, we did a lot to try and make sure it didn't happen. But he chose to go ahead and do it. So if your adversary is Putin, you know, read what he said, listen to what he said. It was all pretty consistent running up to the invasion. So one is sort of, don't be so, what's the right word? I can't think of the right word in English, let alone in Swedish. But if you're listening to an adversary who's sending you a message, even if you don't want to hear the message, maybe you should listen to the message and then prepare for that, and then try very, very hard for that not to happen. There were all kinds of talks and things, as you know, at the time, to try and have it not happen, but be prepared. And the second is the extraordinary resilience of Ukraine, the Ukraine armed forces, and the Ukrainian people. And with that, we would not be in the situation. Without that, we would not be in the situation that we are in now, this long into the war, that extraordinary determination and resilience and the fantastic use of communication, the fantastic use of all of the sorts of things which actually this conference is going to come on and talk about in the next couple of days, about how civil society can be ready and can stand up and say, no, we're not going to put up with this. That's been fantastic.
When you're looking ahead for the future, we're talking about thinking about the threats, prepare for them. What should we be preparing for now?
So with Ukraine, there's a lot that hangs on that. So it's quite hard to answer your question until we know how that's going to play out in the next year or two. But I think, as I said yesterday, the complexity of the international threat picture, the interconnectedness of quite a lot of it. I was talking yesterday about the fact that, you know, there are North Korean troops fighting in Russia now, and we know that the North Korean war machine raises money through cyber attacks and ransomware. So somebody who's protecting their own information and putting their cybersecurity processes in place here is helping do something about the North Korean effort, which is going to Russia and happening in Ukraine. So there are concrete things which we can all do. To appreciate that is a matter of sort of understanding those evolving threats and having the conversations like the ones we're having this week, so that people understand why, understand what they are doing right now to think critically about information, to really fight against disinformation and those actions that try to sort of undermine our democracies and our will to fight and our political decisions about defence spending. All those sort of things that happen under the threshold, they're not happening by accident. They're happening because there are powers out there who think that that's the way to stop us having a strong defence. So if we know that and we're thinking consciously about that, then we can take measures against it.
But there are one question that I think that lies sort of beneath that analysis is the question, why is it so free of risk to attack Western democracies at the moment? If you look at the thing we happen in the Baltic, I know everyone says we need to investigate and so on, and naturally
we will
probably investigate everything, but everyone knows that this is malign actors that do this on purpose. How do we raise the cost for these actors to do the cyber attacks, to do all these hybrid things under the threshold of NATO?
Mm.
How would you? What would you?
So when we talk about deterrence, we talk about deterrence by denial, deterrence by punishment. Deterrence by denial is just making it harder and harder and harder for them to do, so that the cost of them doing that kind of thing goes up, and then maybe they'll decide not to. Deterrence by punishment is obviously to make it not worth their while in other ways. And I think there's a really powerful thing that we can do when we're shining a light. So when we are explaining to the world what's happened and why it's happened, then it kind of, it's still under the threshold, but it's not hidden. It's not cost free. And then that cost can go up and up and up depending. So we are, as you know, taking very concrete actions against the Shadow Fleet in terms of sanctions. We're going after the Russian economy in sanctioning oil companies now in the UK. And those are concrete things we can do to take away the ability to do some of the things that they're hoping no one will notice that they're doing. So they're hoping no one notice they will do, they are doing it, applies some threshold. And the more that we can shine a light and say, look, this is happening. We know this is happening. This is not. We're not going to make this cost free for you.
It just could challenge this a little bit. When Sweden joined NATO, it sort of, I don't know, quadrupled enormously more cyber attacks on Sweden. We had information attacks during the whole NATO process here. We had Quran burnings. We had number of things that sort of complicated this. I can't say we deterred anyone from doing it because they did it. How do we sort of change that calculus in the head of the Russians or the Chinese or the Iranians?
So my first
from now, because I mean, the deterrence doesn't really deter anyone. I mean,
but is the denial happening? So strengthening cybersecurity is the first kind of step. Most of these actors will look for a weak spot if they can find one, and so maybe if they can't go after, you know, in the UK we had they went after one of these attacks ended up affecting the national health system because that wasn't as robust as maybe government security.
No, we have
the
same thing here happening.
So that's within your control. You can just say, we're going to make this too difficult for you. It's not worth picking on us. Go pick on someone else, to use the kind of schoolyard analogy. And that is just an integral part of modern defense and security. Now, there may be other ways that you can impose a cost, and they may not be directly kind of tit for tat. But that is the world that we are living in. Some of that was obviously done to try and deter Sweden. And you showed that you weren't deterred. You did want to join NATO. You have joined NATO. You're now part of the alliance. So it didn't work, whatever it was they were trying to do.
Yeah, but if I continue to challenge this, if you look at it from the Russian perspective, they can try 100 times. They can fail 99. But succeed in one case, and that is worth it because then you will have an effect. So that's one aspect of it. And the other, when we're talking about deterrence by denial, we're talking about make it hard to break in. But we're not going after the actual burglar so that he will not want to try again and to have the schoolyard picture of it. We do not beat the bully guy so he will knows that if he bullies again, mm-hmm. he will be badly beaten.
Mm. And yet we've taken £325 billion or $400 billion out of the Russian economy. You know, that is us going after the bully. We're now sanctioning oil companies, two out of the four biggest oil companies. That is going after the bully. So I think there are things that we're doing. We'll have to see how they play out, but it's not cost-free. Coming back to where I started, the impact inside Russia on the economy and the consequences and the losses on the battlefield are his choice, but some of the things that we have done to show that that's not acceptable, and there will be punishment, there will be consequences, in line with what we told him before he went ahead. That's very real.
If we look a little bit to the future, because when you spoke yesterday, you spoke about the kind of worst outcome of the Ukraine situation is mm-hmm. an emboldened Putin.
Mm-hmm.
If you look at the future, what do you think will happen in the coming year or years?
Should we talk about the other possibility, that there's a strengthened Ukraine on its way to NATO membership and EU membership, having stood up for democracy, having shown us all what a strong civil society can achieve, having learned all kinds of technological advances in their own defence that NATO and all of us can learn from. There's a different future here. I don't think we should only be focusing on how it might all go wrong. Let's work towards a positive, peaceful future for Ukraine.
But if you look at the analysis of the kind of trends that you see at the moment, how do we make that happen? If you look at the kind of conference theme here, it's leadership.
Yep.
We had today, I mean, every day now it comes news of different capabilities and different new actions. I mean, how do we achieve that? What is the most important lesson sort of going forward?
That being what?
That
precisely?
Being the positive outcome, the positive in Ukraine.
Outcome. Well, there probably isn't a silver bullet, or we'd have found it by now, but I think there are several layers to it. One is keeping up the financial and military assistance to Ukraine, whether that's training, whether that's equipment, whether that's supporting their own defence industry, so we're building their future as well as their present capabilities. There's supporting Ukraine on the civilian and development end. There is making Russia pay for this. As you know, we've released money to support Ukraine against on the back of frozen Russian assets. So there's a lot we can be doing on that side of the ledger. And then on the other side of the ledger, we must continue to go after those in the Russian system who support this war, who are financing this war, and are and increase the pain at that end, and though keep the pressure up on all of those levels, and then we'll see what happens.
Going back to your speech yesterday, time moves so incredibly fast, but this is actually the first Rikskonferens since we joined NATO. Hasn't even been a year, even if it feels like it's been at least 10. You spoke a bit about the reactions to our membership and us as a new ally. Could you tell our listeners a bit about how you view the membership process and
Yeah, so in my last job, I can remember where I was when I got an email from my predecessor here and her colleague in Finland saying, Sweden and Finland are talking about NATO membership. And not just theoretically, we think they mean it. You know, we were all surprised and delighted, because we always knew you would be a net gain, a net asset to the alliance. And so it has proved. So what I said in my speech for listeners who missed it is that I got in touch with my NATO colleagues, so diplomats accredited to NATO who work in Brussels, said I was speaking at Falcon for Schwa, and they said, oh, you must tell them what a great ally they are. You know, interested, engaged, lots of ideas, capability, net contributors from day one. And we're already seeing that, whether that's the commitment to troops in Latvia, being a framework nation for troops in Finland, whether that's through air policing and the news this week about contributing to the maritime forces as well, including potentially in the Baltic. So I just think it's fantastic that this you've been able to do so much so quickly. I completely understand, because I also talk to the military, that there's a long way still to go in terms of building up domestic capability and staffing levels. You know, there are NATO staff positions that need to be filled now. That's more people. But in terms of contribution so quickly after joining, it's been really, really noticeable. And it is an asset. The other thing I said at the end was, and you'll have to develop this theme for me, but I think there is a lot which other NATO allies can learn from Sweden's approach and Finland's approach to civil defence and total defence. So we have a very, in the UK, we have a kind of civilian infrastructure that supports our military. We always have had, we've always had a very active military service, and they are part of society, but we haven't had anything like when crisis and war comes through our doors.
The brochure.
There isn't a conversation about, you know, do you know, you all know how to stop bleeding. there's a different level of thinking actively about what might happen and what each individual's role is. You will look after yourselves for a week while the administration sorts out the crisis, and then we'll come back and help you. We haven't had that conversation in the same way in the UK for a very long time. So I think there's experiences where we can all learn from Sweden.
Which is quite interesting because from the Swedish perspective, I mean, you have war in living memory and we don't. So it's to us, it's quite interesting that you do not have that conversation.
So, as I say, there's a very strong sort of support for our armed forces. It is part of our society. And I wanted to tell you this story. There's a town in the UK called Wootton Bassett. Have you ever heard of Wootton Bassett?
Sounds very British.
It sounds very British. And it was a small town in Wiltshire, and it was on the route where servicemen who'd sadly lost their lives were being brought back to the UK in transport planes. And the funeral cortege would go through this town, and it was there just because of its geographical location. The villagers would come out every time there was one of these processions went past and line the route to show their respect to soldiers and sailors and airmen who'd lost their lives. And as a result of that, it's now Royal Wootton Bassett. Mm-hmm. So I'm not saying that there isn't support for the military. You know, that's a fantastic story of how society comes together and shows respect and shows support. I think it's just a different sort of conversation from the, if someone turns up on the beaches, what are you going to do about it? Conversation that we might have had during the war itself.
Thank you very much for coming to the podcast.
Thank you very much for having me. This was first podcast as well as my first Folk of Försvar.
Yeah, and
you did very well.
and how did it feel to be in a podcast for the first time? Better than going to the dentist?
Definitely better than going to the dentist. Yeah, I have to do that next month.
That's a quite low bar, but okay.
Thanks very much.
Thank you.
Vår beredskap är god.
Ja, då har vi en ny gäst här i våran podcast och det är Gudrun Persson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du är docent i Försvarsmakten.
Ja.
Och du är Rysslandskännare kan man väl säga. Den mest populära av alla Rysslandskännare här på konferensen, att döma av applåderna.
Ja,
alltså, inte bara här på konferensen skulle jag säga.
Rysslandsanalytiker kan vi säga.
Rysslandsanalytiker, ja. Men du pratade ju igår om just Ryssland och utvecklingen och så. Och en sak som jag fäste mig vid i det du sa, det var att du sa att Ryssland är förutsägbart, sa du. Ja. Vad menar du med det?
Ja, jag menar det att den ryska politiska ledningen har egentligen ända sedan 1996 talat om vad man vill göra. Ryssland ska vara en stor makt i världen. Sen har då Putin ytterligare specificerat och renodlat budskapet i doktrindokument. Det stod, han talade om det själv till väst 2007. Sen kommer Medvedev och talar om särskilda privilegierad intressesfär. I militärdoktrinen 2010 står det att den nuvarande säkerhetsordningen ger inte säkerhet åt alla stater, det vill säga inte för Ryssland och så vidare. Och sen när man har resurserna så vidtar man åtgärder, inklusive startar ett storskaligt krig i Europa för att uppnå dessa mål.
Och vad är målet eller målen?
De politiska strategiska målen med den här med kriget mot Ukraina är att Ryssland ska återta sin plats. Man ska ha rätt till en egen intressesfär. Ukraina ska kväsas. Zelensky ska bort. Man ska denazifiera och avmilitarisera Ukraina. Och Kiev är alla ryska städers moder, säger Putin. Så att det här är de här maximalistiska kraven som Ryssland just nu inte har militära medel nog att uppnå. Men oavsett vad som händer på slagfältet så ligger målen fast.
Men om Ryssland är förutsägbart, varför blir väst förvånade hela tiden för att Ryssland bombar i Syrien och Ryssland tar Krim? Och, alltså, de här debatterna de senaste 15-20 åren har ju hela tiden präglats av att vi, oj, Hade de inga nationalitetsbeteckningar på sig, då vet vi inte att de är ryska i Krim. Alltså, vi blir ju hela tiden förvånade, verkar det som. Varför blir vi det?
Ja, jag tror att det beror på att Ryssland så länge efter 91 och Sovjetunionens upplösning uppfattades i väst som ointressant. En ekonomisk dvärg i jämförelse, absolut inte en stormakt. En del av den här amerikanska arrogansen så där, att det är bara vi som är stormakt och de förlorade det kalla kriget och vi vann. Och då behövde man inte bry sig om. Och jag kan ju lite personligt då tänka på att när jag kom hem från London med min avhandling från LSI och sökte jobb på liksom det ryska temat, så var det väldigt lite intresse i
och när var detta?
Akademin. Det är 99-2000. Och sen kommer 2001 och 11 september, och då blir det bara terrorism.
Men om man tittar på den här förutsägbarheten som ju, och du har ju påpekat den under ganska lång tid, men lika fullt när den fullskaliga invasionen var, så pratade man ju i Europa och även i Sverige om liksom att vi visste inte riktigt, och det kunde ske på olika sätt fram och tillbaka. Och det, många blev ju förvånade när Putin gjorde detta, och det fanns ju också en annan berättelse som ju var att ja, men det här är så dumt så det kommer han inte att göra.
Ja.
Varför tror du att det har varit så?
Jag tror att just där hösten 21 och början på 22, att det präglades mycket av dels spegeltänkande. Vi i väst skulle aldrig ge oss på något sånt här äventyr. Att Ukraina är ett jättestort land. Det är 40 miljoner invånare och stort till ytan. Att med 200 000 man. Nej, det skulle vi inte göra. Alltså kommer de inte heller att göra det. Alltså, det är ett sånt spegeltänk. Och det bygger ju också i sin tur på en viss okunskap då om den ryska logiken, som från min horisont blev väldigt tydlig hösten 21. För då hade ju också den här essän kommit på sommaren, där Putin, eller tror jag egentligen hans rådgivare i historiska frågor, Medinsky, hade skrivit, som gick ut på att Ukraina har inte rätt att finnas som stat, kommit. Och sen ser man då det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan. Merkel ska försvinna från arenan i Europa. Macron håller på och valkampanjar. Bra läge att göra något. Vem ska säga något? De väck ju ner sig efter Krim. De väck ner sig efter Georgien. Vem ska säga något? Så jag tror att det var också i kalkylen från Kremls sida.
Men om vi ska undvika spegeltänkande framåt, vad ska vi se som ryska ambitioner nu, om vi tittar liksom in i framtiden här, givet hur det strategiska läget ser ut nu, så att säga?
Ja.
Och inte göra om de misstagen.
Nej, och det är det jag tycker också nu, för nu börjar man tala då om förhandlingar och hur ska en fred se ut, och där kan jag tycka, det har jag pratat om tidigare här i Sälen, att bristen på fantasi är ganska allvarlig. Har vi en klar bild av vad slags Ryssland som kommer fram efter det här? Har vi en klar bild av vad vi vill med stödet till Ukraina? För mig är det fortfarande frågetecken. Alltså det här är ju politiska frågor. Men vad som är viktigt då, tänker jag, när man går in i eventuella förhandlingar, då ska man veta hur Ryssland brukar agera i förhandlingar. Det är en ganska bra utgångspunkt, tänker jag. Och då är det här att de har maximalistiska krav och försöker skrämma motparten så mycket som möjligt. Det var ju vår diplomat från 1600-talet som noterade det, att det här är det
som du läste upp på konferensen.
Ja, precis, och det är ingen lätt uppgift alltså. Men om man vet det och har det klart för sig, och därmed ju klart för sig själv vad vilka kraven är. Inte att man ska sitta ner och förhandla för förhandlandets egen skull. För då är risken att man blir helt bortkollrad vid förhandlingsbordet.
Så om man ska undvika spegeltänkande, hur ska man då konkret göra det? För att om de har maximalistiska mål, och det har de ju, det vet vi ju.
Mm.
Och samtidigt så har vi ju en situation där de här frågorna kommer upp igen om förhandlingar och så. Hur tycker du man bör hantera den diskussionen?
Ja, det kan nog egentligen andra svara bättre på än jag. Men jag tycker att man ska båda fötterna på jorden, och man ska ha klart för sig vad man själv vill med förhandlingen. Inte det här som det nu har diskuterats mellan Putin och Trump, och Putin sa att jag träffas gärna förutsättningslöst. Absolut inte förutsättningslöst. Vi kan kalla det, men att väst har väldigt klart för sig vad man själv vill och hur man ska kunna uppnå det i en förhandling.
Du talade också om igår att det är dags att vi funderar på hur vi lämnar gamla fotspår och slutar tro att så fort härskaren i kläm byter efternamn så kommer det bli bättre. Om vi pratar om den lite längre framtiden, vi vet ju att det ser ganska mörkt ut med oppositionen, både att den är väldigt kringskuren, men också att den kanske inte alltid är den typen av opposition vi hade önskat i Ryssland. Hur liksom långa tidslinjer pratar vi om här? Finns det något hopp för ett annat Ryssland inom någon form av överskådlig tid?
Jag tror inte att vi ska hoppas på något demokratiskt, trevligt, västvänligt Ryssland på lång tid och framöver.
Vad är lång tid, tänker du?
Ja, så lång jag kan överblicka. Och om det skulle komma ett ledarskap som säger nej, förlåt oss, vi drar oss tillbaks från Ukraina och hur vi vill nu samarbeta och si och så. Ja, visst. Men vi har lärdomar att dra från 90-talet då vi gav väldigt mycket stöd, och där Putin nu säger att 90-talet var hemskt, vi blev svikna, vi fick inget stöd, vi blev lovade saker som inte hölls. Det stämmer inte, det är en falsk bild. Vi gick all in Ryssland och skulle handla och umgås och people to people contact och allt vad det hette. Men det fungerade inte. Och då måste vi dra slutsatser av det. Och som, jag menar, Ryssland har många problem och de får lösa dem. Och sen kan vi börja diskutera.
Det var någon här som talade om en generation. Är det de tidsperioderna vi pratar om, tror du?
Den ukrainska poeten Katerina Kalytko skriver i en dikt: tre generationer framåt, frisikt i hatets ärliga ljus. Det gäller för mig.
Tre generationer, pratar vi nästan 100 år.
Ja, det beror på hur lång tid man räknar med. En generation är väl 15-20 år.
Okej, 60 år då. Det är ju en stund.
Vi är ju inne i en tid i historien som är väldigt svårförutsägbar. Det är ju många olika strömningar på olika sätt som kan skapa rupturer. Det är ju ett av temana på konferensen också. Där det är geopolitik, det är teknik. I bakgrunden finns ju också klimatförändringarna och så vidare. Hur ska vi klara av att hålla alla de här bollarna i luften och samtidigt liksom ha kompassen när det gäller Ryssland kognitivt? Vad är liksom ditt tips till de som lyssnar? Hur ska vi liksom ta ut en kurs och klara av att hålla den?
Ja, men de här sakerna du tar upp, AI, digitalisering, klimatförändringar, alla väldigt intressanta, och det går ändå ganska ganska fort, men ändå i min värld så är här och nu är kriget i Ukraina. Jag brukar ju säga, jag är ju gammal fotbollsspelare och då hör jag min gamla tränares ord, ögonen på bollen. Alltså att det är ändå, kriget måste få vara fokus. Nu talar jag utifrån mig själv just nu. Inte släppa det, utan följa noga vad som händer och fortsätta stödja Ukraina. Det är absolut prio. Och sen så kommer utvecklingen med AI och klimatförändringar. Det ligger ju liksom parallellt, men det är lite annat tempo på det, tänker jag.
Om du tittar på liksom den ryska ekonomin och det ryska samhället idag, där finns ju liksom en bild som Putin själv försöker sätta och som man försöker sätta mycket från ryska liksom inflytelsekampanjer och konton och sådär, att det går ganska bra för ekonomin, att människor backar upp den här regeringen, att kriget kanske inte märks så mycket i vardagen och så vidare. Tror människor på det i Ryssland på riktigt, eller är det liksom bara fejk, eller hur ska man tolka det här liksom?
Ja, mina kollegor som håller på med ekonomi, de säger ju att det går inte alls så bra som de officiella siffrorna verkar eller visar då förment. Så att ekonomin går sämre. Och sen tänker jag att i Moskva och storstäder, Petersburg, det är ju inte de sönerna i de storstäderna som slåss i kriget primärt, utan det är folk från fattigare delar av Ryssland, och där är det klart att kriget märks. Folk dör, folk kommer tillbaka från fronten och vissa av dem är ju helt traumatiserade och begår hemska brott och sådär. Så det är klart att det märks i delar av Ryssland, men inte i den här liksom medelklassen. Folk har mycket pengar i storstäderna. Kan inte längre åka utomlands och spendera det i väst. Men samtidigt så har jag sett också faktiskt på ryska nyheter att man låser in smöret för det har blivit så dyrt, så det för att förhindra stölder av smör. När Putin fick en fråga om det så sa han, ja, det beror på att det produceras för lite mjölk, det är därför.
Men tror människor, alltså vad är, om man tänker mentaliteten liksom här, vad tror människor om detta liksom i Ryssland? Jag förstår att det är väldigt svårt att mäta och så, men liksom, vad är din bedömning?
Ja, nej, men det är väldigt svårt att få något riktigt grepp om det, och det kämpar alla med, och säkert också den politiska ledningen i Ryssland. Men de opinionsundersökningar som finns visar ändå att Ryssland över tid, eller att den ryska befolkningen, en stor del av den, stödjer den här så kallade militära specialoperationen.
Så det är Rysslands krig, inte bara Putin så att säga,
absolut,
för människor.
Absolut. Då tittar man på längre serier av opinionsundersökningar, så Putins utrikespolitik har varit mycket populär och uppskattad hela tiden. Och inte minst Krim. Så att där finns det i så mått och i Putin en produkt av Ryssland. Det är inte en enmansshow.
Och där är det väl Rysslands krig så länge det går bra. Och om det skulle gå väldigt dåligt så kan det plötsligt bli Putins krig.
Internt, ja, i diskussionen, visst. Mm.
Men jag tänkte att vi skulle stanna upp lite grann mer kring läget i själva Ryssland. För att vi har ju sett under Putins tid att då repressionen har ökat. Hur skulle du beskriva dagens Ryssland?
Jag skulle säga så här fortfarande då, de senaste åren, att det är på väg i en neostalinistisk bana. Det vill säga att gå från en auktoritär till en allt mer totalitär stat. Just den här intoleransen för opposition eller kritik mot kriget. Man skriver om historieböckerna i skolan. Man har gjort det två gånger sedan 2014 och skriver in nu den här specialoperationen för att förbereda det uppväxande släktet. Man har infört obligatorisk militärträning i skolan, precis som det var på Sovjettiden. Och det tycker jag är intressant ändå, att det var någonting som Sergej Shoigu, den förre försvarsministern, för det här började diskuteras efter Krim då 2014. Och han sa alltid nej, det ska inte vara obligatoriskt, det ska inte bli som på Sovjettiden, det ska vara frivillighet, och skapa han den här ungdomsarmén. Ända fram till december 22 vände han på klacken och sa, ja men jättebra idé med obligatorisk militärträning. Man har infört olika slags ideologi, obligatoriska ideologikurser, både för småbarn i skolan och på universiteten. Och som sagt, de här historieböckerna, så att man förbereder befolkningen på ett långvarigt krig och en fortsättning på det här antivästliga politiken.
Du kallar det för neostalinistiskt, och Stalins styre var ju gulag, utrensningar, avrättningar, massvält i Ukraina. Vad betyder ordet neo i det här, och hur skiljer sig förtrycket jämfört med Stalins period?
Censuren är tillbaka. Deportationer är tillbaka. Angiveriet är tillbaka. Och det är, alltså det är några saker som saknas, och det är nackskotten och stängda gränser. Det är inte helt stängda gränser än. Så att det är det jag menar. Och sen just den här, ja men ta den spillra av opposition. Alltså politiska mord är tillbaka också. Så att den opposition som ändå fanns, och oliktänkande, de är antingen döda, mördade eller utkastade ur landet.
Vi pratade ju lite om att det kanske primärt är i de fattigare områdena som kriget märks, inte minst för att det är där man hämtar soldater ifrån. Man kan ju tänka sig att även de ekonomiska svårigheterna är synligare i de områdena, eftersom de redan från början är väldigt fattiga och man kanske inte har samma intresse av att hålla upp fasaden där. Finns det någon som helst öppning på sikt för att delrepublikerna helt enkelt börjar surna till? Eller är det så pass förtryckt att det inte finns någon möjlighet för en sån rörelse? Om man nu inte tror att det kommer någon opposition i Moskva eller Sankt Petersburg.
Nej, jag har svårt att se det, just för att intoleransen är så fundamental. Sen är det ju så att de enskilda familjerna just från fattigare områden, de har ju haft väldigt starka incitament att så att säga anmäla sig som frivilliga i kriget, därför att den ryska ledningen har ju betalat sig ur kriget, kan man säga. Så dels är det stora summor när man anmäler sig till tjänstgöring, sen är det en månadslön. Det kan vara upp till 10 gånger månadslönen om man har gått som säkerhetsvakt någonstans borta i fattigare delar. Så får man 10 gånger så mycket i månadslön om man strider 6 månader i kriget. Så det har funnits starka ekonomiska incitament. Om man sen dör, då får familjen väldigt mycket pengar också.
Men det måste ju samtidigt ha en förödande effekt demografiskt. Vi ser ju i vissa områden är det ju väldigt höga dödssiffror och många som försvinner till kriget. Det måste ju vara väldigt svårt för de här områdena att upprätthålla någon form av ekonomisk verksamhet när så många unga män saknas och sönderslagna familjer och så vidare.
Generellt sett så i delar av försvarsindustrin i alla fall så råder det ju arbetskraftsbrist, och inte minst på kvalificerad arbetskraft. Så det är, samtidigt är ju då som vår Moskva-ambassadör sa, så är arbetslösheten låg generellt i Ryssland.
Man har ju bara så svårt att acceptera utifrån att all den här döden och den här liksom generationerna som försvinner, att detta på något sätt accepteras och passerar av säkerligen politiska eller ideologiska eller patriotiska skäl. Det är ju svårt att se ett västland som hade accepterat den här typen av förluster.
Ja, men nu skulle vi ju undvika spegelseende. och utgå från så att säga den ryska logiken i det här. Vi kan tycka att den är fel och att den är hemsk och absolut, men det är den vi måste utgå ifrån. Och då har det ju visat sig att man är beredd att betala ett mycket högt pris i människoliv och ekonomiskt för detta krig.
Men om man försöker liksom landa ner detta något sånär i någon form av framtidsidé, vad kan man göra liksom framöver? Alltså, jag tänkte på en sak, Cecilia Udén, hon fick ju frågan om när kriget i Mellanöstern är slut på sitt pass, och då sa hon inte i vår livstid. Är det ungefär så du ser förändringar i Ryssland?
Ja, inte,
åt rätt håll menar jag då, inte åt fel håll, utan åt rätt håll. En demokratisering, ja, eller
inte,
liberalisering.
Inte i min livstid i alla fall.
Så hur tänker du att vi ska förhålla oss i så fall till detta? Är det någon slags containment-strategi vi ska tillbaka till egentligen? Vi får skaka liv i George Kennan och tänka att vi får helt enkelt dra en gräns här liksom.
Det är ju ett så kontroversiellt begrepp så att inte ens amerikanerna vill ju använda.
Fast är det inte det som ligger under detta? Om det...
det ser ju annorlunda ut. Alltså, som historiker ska man ju passa sig också för att göra allt för starka paralleller till hur det var förr. Men alltså, jag brukar ju säga det att vi får se om våra egna samhällen, stödja Ukraina och se framtiden an helt enkelt.
Tack så mycket.
Tack. Tack.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.